Vad trevligt att se er allesammans. Det är första gången jag står här uppe på det och tittar ut på det här sättet. Det var ju trevligt att stå här och titta på alla er. Men det känns lite tomt, va? Så att Gunilla kan inte komma upp där i början. Jag känner mig lite bortkommen. Ja, visst. Hur känns det att vara här?
Det känns bra att vara här i församlingen. Sen är det roligt att du ska predika, tycker jag.
Har du inte hört mig tillräckligt många gånger då?
Jag vet att Kjell älskar att predika. Och det har han gjort ända sedan han var... Ja, sen vi var tonåringar och hade en gospelkör och var ute och sjöng i kyrkor. Så jag tror alltid jag har hört dig predika.
Synd om dig. Ja, ja, det ska bli roligt att du sitter och lyssnar då i fall. Va? Så jag ska titta på dig. Så att det... Men du vet att när man ska tala till människor så är det så här att... En enda person i en stor samling kan lyfta en hel predikan. Jag har varit med det flera gånger när jag har predikat och sett ett ansikte som man bara ser någonting speciellt och det bara lyfter. Så att det kan vara så. Pappa berättade om en tant som var pastor i en kyrka där han då, och så kom en dag och sa efter predikan: idag predikar vi bra, sa hon. Och pappa undrar, jag bad hela tiden när du predikade, så jag tyckte vi predikade bra, så tycker jag alldeles utmärkt. Innan jag börjar predika måste bara säga det, alltså det är fantastiskt att få komma till en församling återigen. För många år sedan var jag med i en stor församling i Växjö. Det blev en stor församling av två församlingar, de slogs ihop, och jag vet att det här också är en sammanslagning. Där var det en pingstförsamling och en UN-församling som bestämde för att slå ihop sina påsar och bygga en ny kyrka. Och så blev de en större församling, med Ulriksbergskyrkan. Men i varje fall, ett par år efter de hade slagit samman de här församlingarna så hade de dragit ihop alla pastorer i södra Sverige inom EFK, heter det numera. Skulle ha sådana här pastorsdagar, just den här församlingen. Då hade de tagit dit en av äldstebröderna som var med i den här sammanslagningsprocessen. Han skulle berätta lite grann då. Och ibland kan ju orden hamna lite tokigt. Så då sa han så här inför alla dessa pastorer: ja, sa han, förr var vi två församlingar som gick åt varsitt håll. Men nu är vi alla på väg mot himlen. Och jag funderar alltid, vilken av församlingarna var det som var på väg åt fel håll? Men det kommer aldrig svar. Men han sa det på det sättet i varje fall. Hörrni, det är härligt att få predika. Jag älskar att predika, och det gör jag inte för att jag älskar att höra min röst, utan därför att jag tror att Gud har gett mig en kallelse att predika. Och jag har mitt eget sätt att predika på, och det tror jag också är viktigt, att man har sitt sätt. Och jag predikar som jag gör, och jag brukar säga att om inte Gud är med så blir det ingenting, och är Gud med så kan det bli jättebra. Och en sak vet jag, att han är mitt ibland oss. Så är det bara. Väldigt synd att vi inte kunde sjunga idag, det hade vi sett fram emot, men dels är det mycket sång och musik så här, och Gunilla är inte bra i sin hals, den är riktigt, riktigt bedrövlig, så att så får det bli till en annan gång. Jag glömde en sak jag skulle ha med mig idag, det är ju bedrövligt, jag skulle ha med mig en julklapp, men den glömde jag bort, så är det. Men advent, det är ju förväntan, eller hur? Man väntar på någonting. Advent är som att liksom, nu går man in i någonting. Jag tänkte så här: tänk om julen bara var jul. Tänk om vi inte hade advent. Då hade julen varit väldigt, väldigt kort, eller hur? Alla gått och väntat på julafton, sen en annan dag, sen är det slut. Men nu är liksom advent, det börjar där liksom. Gunilla har sina lådor där hemma, det står advent på dem, va? De tar man fram advent, och sen står det jul på de andra. Det är jul. Men hade man inte börjat i advent så hade det blivit ingenting. Tänk att ställa fram julkrubben i 3 dagar. Det är ju inte lönt. Så advent, det talar om förväntan. Man ser fram emot någonting. Och är det någon som ser fram emot julen så är det väl barnen, eller hur? Jag minns när jag var liten, alltså, man tyckte det sega sig fram. Hela december, man tänkte liksom, vem har uppfunnit december? Det vore bättre att det bara blev jul. Man gick där och väntade och väntade och väntade och öppnade den där luckan. Det var ju massor kvar. Och sen kom julafton, och då var det ju en lång väntan, äntligen var dags, allt skulle hända. Varför skulle vi äta mat först och frukost? Men nu, ja, det är fortfarande 4 timmar kvar. 4 timmar! Sen var vi många i vår familj, och sen var det så här att vi hade väldigt mycket av traditioner man skulle göra. Ja, det var inte traditioner, ska jag inte säga. Men vi hade sett att vi skulle samlas där då, så skulle vi äntligen vara dags för julklappsutdelning. Men då var det en lång stund innan dess. Pappa skulle läsa julevangeliet, hela julevangeliet. Vi skulle sjunga sånger, minst 5-6 stycken. Och vi bara satt och tänkte, men kom igen. Och sen skulle vi be. Och det var inte så att pappa bad, utan alla skulle be. Och vi ville inte be, jag och min brorsa. Vi var nästan jämngamla. Och vi tänkte, men pappa. Så vi bad världens kortaste bön. Ibland sa pappa, du kan nog be lite till. Ja. Så var det. Och så äntligen kom julklapparna. Jag menar, hur många av er har sett ett barn få en julklapp? Liksom sitta och titta. Åh, vilket vackert paket. Vilken rosett. Åh, nu ska vara rädd om den. Försiktigt börja. Har ni sett den någon gång? Det har jag aldrig sett. Jag har sett barn, de sliter upp allting. Och jag glömmer aldrig när min mamma, då var ju gammal alltså, hon fick en diskmaskin av oss barn. Jag glömmer aldrig den julafton. Jag har aldrig sett en vuxen människa bete sig så, för vi bar in den här. Och mamma, hon bara, nej men jag tror inte att det är sant. Hon hade längtat länge efter det. Jag tror inte. Och den var inpackad och hon slet upp alltihop. Jag har aldrig sett det. Hon bara slet upp det. Och så, ja, var det så här. Visst är det så att vi älskar den här överraskningen, eller hur? Sen behöver inte jag berätta att jag och min bror, vi letade upp julklapparna i förväg när mamma och pappa var på sångövning och lekte med dem ett tag och stoppade tillbaka dem igen. Men det är preskriberat, så det har Gud både förlåtit och glömt. Så det, varför tog jag upp det för? Men så var det i varje fall. Så att, ja, men det var långt, julafton var långt och tiden fram. Och det kan vi föra över det till det här med vår tro på Gud. Alltså, jag skulle kunna predika dem att Jesus ska komma tillbaka. För vi väntar ju på det. Det är ju också en advent att vi väntar på det. Har ni tänkt på en sak? Under alla tider har människor sagt att nu kommer Jesus tillbaka när som helst. 1987 satt jag på ett ungdomsmöte klockan 10 på lördag. Nej, det var 22:22. Vi hade en evangelist där, han skulle alltid ha klockan 22:22. Ja, ni vet. Och exakt 22:22 började. Och då predikade han. Och då säger han, ja, jag har sett en syn. Och jag såg ett moln, en etta. Jag såg en nia. Och jag såg en åtta. Jag såg inte den sista siffran. Och så var det liksom att, ni vet, nu kommer Jesus snart. Och man satt nästan och tänkte, ja, men jag vill gifta mig först. Eller vad som helst. Och det här har varit hela tiden. Den första församlingen. De trodde också Jesus skulle komma tillbaka. Hela tiden har vi väntat. Men det är ju väntan som gör att vi håller hoppet upp, eller hur? Vi väntar på Jesus. Vi vet att han kommer tillbaka. Han kan komma när som helst. Vi var i Israel i 3 veckor, kom hem alldeles nyss. Och jag menar, där uppe på Oljeberget, det står till och med att Jesus kommer tillbaka på samma plats som han togs upp. Tänk, han ska komma tillbaka dit igen. När händer det? Ja, det är en annan predikan. Men vad vore julen utan advent? Vad vore Guds relationen utan en förväntan, utan en advent? Förväntan, det har att göra med hur mycket vi också vill ha ut av Gud. Och jag tycker det är tråkigt ibland när jag träffar kristna människor som jag känner inte har någon förväntan på Gud överhuvudtaget. Utan man är bara kristen. Fy, vilket tråkigt liv. Alltså jag väntar saker från Gud hela tiden. Gud, vad ska du göra? Vad ska du göra? Jag väntar verkligen så. Tänk att få leva i det här. Att Gud gör någonting nytt varje dag. Varje dag. Gud är inte densamme. Han är densamme. Men det händer inte samma sak varje dag. Utan Gud är full av överraskningar. Bara vi vågar tro på det. Vi väntar på att Jesus kommer tillbaka. Vi väntar på att vi ska komma till himlen. Vilket hopp vi har. Det var en som sa så här en gång. Himlen. Vad är det för någonting? Jo, för den som inte tror. Nej, du sa fel. Döden. Vad är döden för någonting? Jo, för den som inte tror är döden en hopplös ände. Men för den som tror är döden ett ändlöst hopp. Visst är det bra? Vi väntar och vi väntar och vi väntar. Nu visste inte jag hur det fungerade detta med att ta texterna på här. Jag är så van hem, förra församlingen, då var det så där, så de bara slängde upp texten liksom, puff, så här. Så att, men jag var inte beredd. Så att, nästa gång lovar jag att ni ska ha alla texter på väggen bakom mig här. Kanske jag också behöver, jag ser så illa, så jag kan ju läsa direkt då där. Men bara i... Alltså Bibeln är ju fantastisk. Om vi slår upp Mika 5:2. Alltså den här är ju skriven 700 år före Jesu födelse. Och så står det detta fantastiska ord, Mika 5:2. Men du, Betlehem, Efrata, som är så liten bland judar tusenden. Från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Tänk att 700 år innan det händer så står det, så säger profeten att det här ska ske. Och så väntar man igen. Där kan du tala om en lång advent, eller hur? 700 år! Tänk om det var 700 år till julafton. Då hade många av oss inte upplevt den, gissar jag. Åtminstone inte jag. Man väntade och väntade och väntade, och en del väntade hela tiden. Man väntade generation efter generation på att någonting skulle hända. Och en dag hände det. Men vet, när Gud kommer så gör han inte det som vi hade tänkt oss. Utan han låter frälsaren komma på detta sätt som han kom. Det var ju inte vi som människor. Vi hade ju aldrig tänkt det så, eller hur? Vi hade ju tagit kungens vagn i Stockholm och satt Jesus i den och kört in honom i Stockholm och skrikit, nu kommer han! Här så kommer det litet barn istället. Gud gör det som överraskar, det som vi kanske inte hade förväntat oss. Har du någon förväntan idag? Vad har du tänkt av den här gudstjänsten? Har du tänkt på någon förväntan? Har du någon förväntan på gudstjänsten? Eller är det bara en gudstjänst som liksom, ja men det är, nu är det en gudstjänst, det är söndag. Eller har vi en förväntan på att någonting ska hända? Kanske Gud vill göra någonting för dig idag. Kanske Gud har tänkt något speciellt. Vad har du för förväntan? Jesus sa ju så här, där ni är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland då er. Alltså, Jesus är här. Jesus är här. Förväntning, det är det som håller dig vid liv. Det är det som gör att du lever. Har du slutat ha förväntningar, då har du tappat också det som ger dig glädje i livet. Att hela tiden ha förväntan. Nu ska jag göra en sak som är väldigt viktig. Jag ska ta med klockan för den kliar. Nej, jag ska se vad den är. I Markus 5:24 så finns det ett fantastiskt stycke. Och då står det så här. Vi ser om jag hittar det bara. Markus 5:24, då står det så här. Mycket, det är alltså synagogsföreståndaren som heter Jairus som har bett att Jesus ska komma och be för hans dotter, hon är sjuk. Så står det, mycket folk, då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter honom och trängde sig in på honom. Där var en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. 12 år. Hör ni, 12 år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte, om jag så bara rör vid hans kläder så blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om till folkskaran och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa, ja men Jesus, du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar, vem rörde vid mig? Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Hon visste vad som hade skett med henne. Hon kom förskräckt och darrande föll ner för honom och talade om hela sanningen. Då sa han: min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Är det inte ett fantastiskt stycke ur Bibeln? Är det inte det? Denna kvinna som har varit och sökt hjälp överallt, överallt, överallt. Ingenting har hjälpt henne. Hon har lidit av detta i 12 år. Men så får hon höra talas om Jesus. Vad som händer. Och så får hon bara tro i hjärtat. Att får jag bara, han behöver inte be för mig en gång. Han behöver inte titta på mig. Bara jag får röra vid hans kläder. Och så bestämmer hon sig. Jag ska röra vid hans kläder. Och hon ska bara fram. Det tränger på folk. Alltså man ska tänka på att det var mycket, mycket folk. Men hon ger sig inte. Hon ska fram, hon ska fram, hon ska fram. Och jag tror att hon bara kanske stack fram handen mellan några andra. Och rörde vid hans kläder. Och så kände hon kraft gå in i henne. Vad var det som gjorde att hon blev helad? Var det hennes jobb att röra vid Jesu kläder? Nej, det var hennes tro på att det skulle hända. Det var tron som gjorde att hon fick sitt mirakel. Det var tron. Bara jag får röra vid Jesus så sker det. Tänk om du och jag skulle ha mera av den känslan. Bara jag får röra vid Jesus. Jag har varit med om flera gånger där märkliga saker har hänt. När man har bekännat människor. Det var en gång jag stod och predikade och fick ett sånt ord. Jag bara kände, det här är till någon. Och jag sa så här: just nu är det en här som ska bli totalt helad i din rygg. Du har haft ont i många år och nu ska Gud bota dig. Var är du? Ingen människa reagerade. Det fanns ingenting som visade. Så jag sa som det var. Jag bara sa, okej, då släpper vi detta. Jag visste där och då att nu ska hon bli helad. Det var ingen. Efter mötet kommer den kvinna fram och säger: ja, det var jag som hade ont i ryggen. Och jag bara stirrade på henne. Så säger jag, men människa, menar du att du sitter där och du känner att det är till dig? Och Jesus säger, nu ska jag hela dig. Och du vill inte ha det. Nej, men jag tänkte du kunde be för mig nu. Men då kanske du tycker att jag är lite konstig. Men då sa jag så här: du, ditt momentum, det var där och då. Det var där. Jag kan be för dig. Men det var där och då som Gud sa, nu helar jag. Tänk om vi kan vara mer på hugget, mina vänner. När Jesus är där, du känner någonting händer. Sträck dig fram och rör vid hans kläder. Jesus är här mitt ibland oss. Hon hade förväntan. Hon la all sin förväntan på Jesus. Om vi går fram till Lukas 7. Så har vi ett sånt exempel till. Här har vi en man som är en hednisk officer. Antagligen är han en man som har flyttat till landet och så vidare. Och så står de med honom så här. När Jesus hade hållit hela sitt tal till folket gick han in i Kapernaum. En officer där hade en tjänare som han satte stort värde på. Tjänaren var sjuk och låg för döden. Då officeren fick höra talas om Jesus skickade han några av judarnas äldste till honom och bad honom komma och bota hans tjänare. Hör ni det, att han skickade några av sina tjänare till Jesus? Då kom Jesus och bad honom. De kom till Jesus och bad honom ivrigt. Han är värd att göra detta för honom. Han älskar vårt folk och det är han som har byggt synagogan åt oss. Jesus gick med dem. Han var nästan framme vid huset och officeren skickade några vänner och lät hälsa: Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Därför ansåg jag mig inte heller värd att komma till dig. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under andras befäl. Och jag har soldater under mig. När jag säger till en, gå, så går han. Och till en annan, kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det, så gör han det. När Jesus hörde detta förundrade han sig över honom och vände sig om och sa: jag säger er, inte ens i Israel har jag funnit en så stark tro. Och de som skickades ut vände tillbaka och fann tjänaren frisk. Varför kom inte mannen till Jesus? Han var inte på något sätt arrogant. Han kände sig inte värdig. Men han hade en fullkomlig övertygelse om att Jesus kunde bota hans tjänare. Samma sak här. Han förväntade sig att det skulle hända. Han förväntade sig att det här undret skulle vara där. Det var inte någonting han kanske trodde. Han förväntade sig det. Och Jesus gensvarade på hans tro. Hur stor är din förväntan? Vad förväntar du dig av Jesus idag? Är det bara en gudstjänst av alla gudstjänster? Eller sitter du här och tänker, Jesus, jag vill bara röra vid dig. Du vet att Jesus är den som vi kan kasta allting på. Jag glömmer aldrig för många år sedan när vi var på semester i Italien. Någon gång på sena 80-talet. Och barnen var inte så stora. Beatrice var väl fyra, fem år. Och så precis intill där vi bodde så hade de satt upp ett stort nöjesfält. Så vi gick dit en kväll med barnen och det visade sig att de var ju för små. För de flesta grejerna, det var någon liten karusell de kunde åka. Men så var det någonting där. De hade så här stort skepp nere som hänger som gungar fram och tillbaka. Och det såg ju lite mysigt ut. Och så var Beatrice var precis på gränsen. Så jag sa att jag tar med mig Beatrice. Det är ju inte så farligt detta. Så vi går in i den där båten och sätter oss. Sitter längst bak på den här sidan. Och så börjar det gunga och det är jättemysigt. Men det är inte all. Har någon åkt en sån där? Det blir värre och värre och värre. Till slut så är den ju fruktansvärd alltså. Och jag sitter och får så dåligt samvete. Vad har jag gjort? Här sitter med min dotter och jag håller om och säger, är du rädd? Är du rädd? Nej, så hon bara sitter. Är du rädd? Nej. Och jag sitter och tänker, gode Gud, låt den stanna. Det blir bara värre och värre och värre. Och jag tänker, alltså, pappa, som pappa, vad har jag gjort? Och så saktade den ner och jag hade så dåligt samvete. Så jag säger till Beatrice, var det otäckt? Nej. Så, men tyckte du inte att det var, att det, nej. Jag såg på Jesus hela tiden, sa hon. Jesus, sa jag. Ja, han var ju där i båten. Va? Ja, han är där, sa hon. Och så pekar hon. Mitt i den här båten är en sån här galjonsfigur som står. En någon sån här man, en sjöman. Står liksom mitt i båten som man sitter på båda sidor. Och hon hade tittat på den hela tiden. Och du vet, om det rör sig, men du tittar på en fast punkt. Så upplever du inte alls att det rör sig så mycket. Så hon hade suttit helt lugnt och tittat och trodde att det var Jesus. Jag tyckte det var en fantastisk sak. Tänk att titta på Jesus så lugnade den ner sig. I Johannes 14:1 så säger Jesus till sina lärjungar så här. Låt inte era hjärtan oroas, sa han. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på mig, säger han. Och tro på Gud. Tro på mig. Oroa dig inte. Tro på mig, säger Jesus. Tro på mig också idag. Tänk om den första advent 2017 är dagen då du ska sträcka dig fram och röra vid Jesu kläder. Tänk om den första advent 2017 är dagen när du upplever ett mirakel i ditt liv. Varför skulle det inte kunna vara det? För några år sedan så var vi i Finland och hade möten, Gunilla och jag. Och det här är lite skämmigt att berätta, men jag berättar det och så vet ni att jag är precis likadan som de andra som inte är så bra. Alla likadana, alla så här. Förstår ni det? Ska vi få höra här nu. Vi har möte, vi sjunger, vi spelar, jag predikar, bjuder in människor. Det kommer fram ganska många människor till förbön. Det står en äldre dam, hon var ganska gammal så kan jag säga. Hon var inte bara gammal, hon var riktigt gammal. Och jag går fram till henne och jag säger så här, vad är det du vill att vi ska be för? Och då säger hon så här, jag hör inte på det örat, säger hon. Och nu kommer det här skämmiga. Då tänker jag så här, nu säger jag precis vad jag tänker. Då tänker jag en tanke som var fruktansvärd. Jag tänker så här. Men du som är så gammal, om du har lite dålig hörsel på ett öra, det är väl inte hela världen. Så tänkte jag. Det är sant. Jag har aldrig tänkt så efter det. Då säger en helig ande, jag hör en helig ande som säger, fy på dig Kjell, hur kan du tänka så? Och så säger jag till tanten så här, och du tror att Jesus vill hela dig? Och då glömmer jag aldrig svaret. Hon tittade på mig och så sa hon, Det är väl självklart, sa hon, annars hade det inte kommit fram. Så där står den stora predikanten och känner hur man blir mindre och mindre. Och så ber vi för den här tanten. Jag behöver inte göra en lång historia av detta, utan vi ber för henne och hörseln kommer tillbaka på en gång. Gud gjorde miraklet. Var det på grund av den stora predikanten som la sin hand på? Nej, det var på grund av en kvinna som hade tro på Gud och som bara sträckte sig fram och rörde vid Jesu mantel. Det är det som behövs, förstår du. Att du sträcker dig fram. Säger Jesus, nu rör jag vid dig. Nu rör jag vid dig. Jag har aldrig sagt så efter det. Jag har aldrig tänkt den tanken en gång. Jag vet bara att Gud helar precis alla som han vill hela. Det är inte mer än så. Jesus säger så här i Matteus 18. Välkända ord 19-20. Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och tänk att han är här mitt ibland oss idag. Tänk att han är det. Tänk att han är det. Och vet du vad? Jag tillhör dem som tror att i den tid vi lever i nu, så är det inte plattformen som är det viktiga, utan det är Guds folk. Jag är övertygad om det. Gud gör under och mirakler på många sätt som du och jag kanske inte en gång förstår. Han gör det överallt, när som helst och genom vem som helst. Och jag älskar en sak som vi gör på våra Israelresor. Vi började med det för ganska många år sedan. Första samlingen vi har i Israel, det är på första morgonen. Många är där för första gången i landet. Och de, fantastiskt, sitter vid Genesarets sjöstrand där och tittar. Och man är lite tagen av alltihop. Och Gunilla brukar tala väldigt, väldigt bra den där morgonen där. Och sen gör vi en sak. Då säger vi så här. Hur många här behöver ett vidrörande i sin kropp? Hur många här bär på någonting av sjukdom i din kropp? Och det är alltid många som räcker upp en hand. Och så säger vi så här. Håll din hand uppe och ta inte ner den, utan håll den kvar. Tills dess att du känner en hand på din axel. Och så säger vi så här. Alla ni runt omkring, titta er omkring. Så fort du ser en hand någonstans, lägg en hand på den på axeln där. Och så när du känner en hand på din axel, ta ner handen. Till slut sitter många människor och håller handen på varandras axlar. Även den som har räckt upp sin hand har lagt sin hand på någon annan. Och så ber vi en enda bön. Och om du visste så mycket som har hänt dessa morgnar på stranden av Genesarets sjö. Där har skett mirakler. Stora mirakler, mindre mirakler. Men mycket av stora mirakler har vi sett där. Hur människor har berättat. Det här hände mig. Det här hände mig. Det här hände mig. Det här hände mig. Tror du på det? Ja, det finns någon som nickar här. Vet du, jag tror att Gud vill använda vem som helst. För Jesus sa ju så här. Gå ut i hela världen. Vilka sa han det till förresten? Ja, någon sa, ja det var lärjungarna. Nej, ja det var lärjungarna. Men det gäller alla oss som tror. Jesus sa, gå ut i hela världen. Predika evangelium. Och så sa han, bota de sjuka. Jag är så naivt övertygad om en sak. Det är att vi står i Sverige inför en ny tid när det handlar om helande mirakler. Vi har sett mycket av det. Vi ser mycket av det genom kanal 10. Ni skulle komma ner till kanal 10. Titta på de här stora glasmontrarna med alla dessa lappar som folk har ringt in och berättat om sina sjukdomar och allting. Massor. Det är över, vi har inte samlat allt, men idag är det över 70 000. Men det kanske har varit 130-140 000. Mycket är arkiverat. Men mitt i de här montrarna ligger det stora högar med gula lappar. Vet du vad de gula lapparna är? Det är människor som har ringt in och berättat. Det här har hänt sedan ni bad för detta på kanal 10. Och när jag tittade på de högarna, vet du vad jag såg då? Att det är ungefär 10% av dem som har ringt in. Och då tänkte jag på det här med de här som kom till Jesus och blev botade. Och Jesus, de var 10 stycken. Och en enda kommer tillbaka. Men alla blev ju botade. Och då har jag tänkt så här. Hur många är det som inte har hört av sig som faktiskt upplevde ett helande. Vi vet inte det. Men det jag vet är att det ligger tusentals av gula lappar på vad Gud har gjort i det här landet. Och jag har läst lappar där det har handlat om cancer som har gått. Där man har åkt in till lasarettet 2 dagar senare. Och man hittar ingen cancer. Det är inte en lapp. Det är många sådana lappar. Och så säger en del, det händer ingenting i Sverige. Vet du, det händer massor i Sverige. Jag kunde stått här och berättat en hel dag för dig. Vad bara vi har fått se. Inte för att vi har varit med. Vi har bara fått se det. Gud gör det i Sverige. Och han vill att hans församling ska komma i den funktionen. Och vet du vad? Vem du än är, så säger Jesus till dig. Även du kan göra det. Även du är den som jag vill sända. Den jag vill använda för att människor ska få höra evangelium. Att människor ska få höra någon som berättar om Jesus. Jag ska strax sluta. Det finns en sann berättelse. Om en man som jobbade på Domnarvets järnverk i Borlänge. Detta är ett antal år sedan. Han stod där och jobbade vid någon maskin där. Med en kompis som jobbat i många, många, många år. Arbetskamrater. En måndag när de kommer så säger kompisen. Du, jag måste få berätta vad som har hänt med mig. Jaha, säger den andra. Vad är det som har hänt? Vet du vad? Det var en som tog mig till Pingstkyrkan här och nu var lördag söndag. Och vet du, jag fick möta Jesus. Jag har blivit frälst, säger han. Han är jätteglad. Då säger den andra, nej men vad roligt, jag är också en kristen. Då säger kompisen, menar du att du har stått vid min sida i nästan 20 år? Du har aldrig en enda gång berättat om mig om Jesus. För mig om Jesus. Jag har fått vänta så många år på detta underbara. Och jag tänkte när jag hörde detta, gode Gud, låt mig inte vara som en sån som aldrig öppnar min mun. Låt mig vara någon som andas ut den här Jesusdoften, det här ljuvliga vi har i Jesus. En sån vill jag vara. Jag vill vara någon som lyser, som man kan säga, vad är det han har för någonting? Jag vill ha det. Du är kallad. Du är värdig. Att vara Jesu efterföljare. Jag tror, mina vänner, att en ny tid är framför oss. Jag är så naiv så jag tror fortfarande på att Jesus ska visa sig i det här landet på ett sätt som aldrig förut. Och säger, ja men det har varit väckelsetider förut. Ja, men jag tror på en ännu större skörd. Jag tror det. Jag tror det. Ja, men kyrkorna blir mindre och mindre. Det är inte sant. Vi talar inte om numerärer. Vi talar om en Gud som är större än allt annat. Det finns så många kyrkor i Sverige idag som växer och växer och växer. Våran dotter, son och hans fru är med i Hillsong uppe i Märsta. De ber för människor till frälsning varje möte. De har dopförrättningar jämt. Jag kan säga många andra namn. Andra församlingar. Vet du vad? Jag tror inte på att kyrkan håller på att dö. Jag tror att kyrkan håller på att expandera. Halleluja. Och här ska vi bygga nytt, eller hur? Och vet du varför? Jag tror att det kommer en ny tid. Det kommer en ny tid. Det var en som sa en gång, ja men jag bor i ett ställe, det var här i Småland, lite ställe. Ja, här är så och så många kristna. Men då tänkte jag, vad spelar det för roll? Och nu var det ett ställe där det var kanske 60% av den lilla byn som var med i någon församling. Så, vad spelar det för roll? Så länge det finns 40% som inte är troende så är ju inte uppdraget slutfört på något sätt. Eller hur? Vi har en mission att utföra, mina vänner. Det är att lyfta upp Jesus. Att se till att människor får en förväntan på Jesus. Att de har någonting som de vill ha. Någonting som är attraktivt. De vill ha det enkla budskapet om Jesus. De vill ha beviset på att Jesus finns. Vad är bevisen? Det är mirakler, mina vänner. Mirakler som ska ske i våran tid. Jag tror på mirakler. Gör du det? Gör du det? Tror du på mirakler? Tack för att någon reagerar. Tänk att vi får tro på det, min vän. Det är inte någonting vi bara ska gå omkring och säga det skedde för. Det sker idag. Och jag vill säga till dig så här som finns här. Om du är sjuk, om du har kanske varit sjuk i många år. Så säger så här. Alltså ge aldrig upp. Ge inte upp. För Gud kommer aldrig att ge upp på dig. Vi i vår all enkelhet, vi betjänar dig gärna idag här om vi får det. Om du vill ha förbön och till och med oljeflaska med mig här, så ber vi gärna för dig. Det är inte för att vi på något sätt tror att vi är några speciella människor. Vi, absolut inte. Men vi vill vara dina tjänare om det är som så att du vill det. Men sträck dig fram. Ha den här tron. Nu kommer jag till dig, Jesus. Han är här idag. Han är här idag. Den här första advent 2017 kan bli en total vändpunkt i ditt liv. En total vändpunkt. Därför att Jesus i all sin kärlek är här mitt ibland oss. Vet, han sträcker ut sina händer. Och han står där och säger som han gjorde för 2000 år sedan. Kom till mig, du som arbetar, så ska du få frid. Kom till mig. Du ska inte bli besviken. Kom till mig. Och vet du vad Jesus sa? Han sa, kasta alla dina bekymmer, sa han. På vem då? På mig, på Herren. Kasta dina bekymmer. Kasta dina bekymmer. Jag fick bara ett ord när jag förberedde mig i morse. Jag tänker sluta med att säga det. Jag tror det finns någon här som i många år har levt med svår värk i din kropp. Jag fick bara till mig att det är som att läkarna har sagt att det kommer aldrig att släppa. Det är en kronisk värk. Det kan vara efter en sjukdom, det kan vara efter en olycka. Jag vet inte vad det är. Men det här fick jag till mig. Och jag säger det ödmjukt bara rakt ut. Vet du vad, jag tror att Jesus är här idag för att fullkomligt lösa dig från denna pina, denna smärta. I Jesu namn. Jag såg också ordet tinnitus. Tror du någon som har besvärats av tinnitus i många år? Du har nästan lärt dig att leva med det. Men Jesus säger till dig, du ska inte behöva ha det. Kom till mig, röv i min mantelflik, så ska jag ta detta ifrån dig. De två hälsningarna hade jag idag. Så att vi ber gärna för dig sen efter nattvarden när vi har förbön. Jag hoppas att du har fått någonting av Gud idag. Det här var vad jag hade på mitt hjärta. Och jag vill verkligen predika det så likt den helige ande har sagt det som jag bara kunde. Men min vän, lev i advent. Lev i förväntan. Lev i förväntan. Förvänta dig alltid någonting ifrån Gud. Vi ska inte leva i en grå vardag. Vi ska leva i en härlighet med Gud redan här. Herre, jag tackar dig för att du är mitt ibland oss. Tack för din underbara närvaro, din ljuvlighet. Jag tackar dig för att du är den som gav ditt liv för vår skull. Som gav allt för oss. Och Herre, därför vill vi också ge allt för dig. Herre, jag tackar dig för att du är den som du säger att du är. Du är konungars konung. Du är den som sitter på faderns högra sida. Du är den som är mitt ibland oss genom den helige ande när vi är samlade så här. Tack för att du är här idag, Jesus. Tack för att du rör vid människor här just nu. Tack för de hälsningar som jag har fått att dela med mig här av idag. Tack för vad du ska göra. Tack för vad du redan har gjort. Men Herre, jag bara prisar dig för att vi får lyfta upp ditt namn. Att vi får älska dig Jesus av hela vårt hjärta. Och att vi får lämna allting till dig. Du som har sagt, kom till mig du som är trött. Kom till mig du som arbetar, så ska jag ge ro. Herre, idag är du här för att ge ro. Idag är du här för att ge frid. Idag är du här för att ge liv. Jag tackar dig i Jesu namn. Amen.